Vad gör jag här? Frågan är egentligen ett citat. What am I doing here? De fem inledande orden av boken med samma namn av den brittiska kultförfattaren och resenären Bruce Chatwin. Nu är det ju så med Chatwin att man inte riktigt kan lita på att det han skriver i sina reseböcker verkligen har hänt. Men för den typ av resenär han var och ville vara är innehållet i frågan till 100% sant. Vad gör jag här? Det är alltså den ångestfyllda fråga man ställer sig när man försatt sig i en situation någonstans i världen där man inte längre har kontroll. Man är så långt borta från sina trygga bekvämlighetszoner, kreditkortsförsäkringar, stödstrumpor, mobilmaster, skaljackor och specialistsjukvård att de inte ens anas vid horisonten. Man är fullständigt hjälplös, utlämnad. Ibland till väder och vind. Ibland till någon skummis man behöver lyfta med i en avlägsen avkrok som inte ens finns på någon karta. Men allra oftast är man utelämnad till främlingars välvilja. Eller illvilja. Jag heter Steven Ekholm och kommer vara er sommarvärd idag. Mitt program kommer handla om resande ur flera olika perspektiv. Inre resor såväl som yttre. Resor som väcker längtan och sådana som kanske mest handlar om verklighetsflykt. Jag kommer prata om resor som förändrar mitt liv. Och jag kommer berätta om tillfällen där även jag har frågat mig själv, vad gör jag här? Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. Then again, I don't remember you. En av Sveriges verkliga superstjärnor inom naturfotografi heter Mattias Klum. Jag föll pladask för hans kunnande när jag såg hans berömda bild av den där näsapan från Borneo som prydde ett omslag av National Geographic för ett antal år sedan. Jag har faktiskt träffat Mattias en gång. Vi delade en timme i en taxi från Arlanda. Men jag förstod inte vem den här kostymklädde juppen var, vars telefon ständigt ringde och han svarade att han inte kunde tala för jag är inte ensam i taxin. Mina fördomar och mitt förakt mot den här dryga grupp av överbetalda stekare växte i takt med resan. Men allt eftersom tiden gick och hans telefonsamtal fortsatte verkade börsmäklarvalpen ha något mer intressanta saker på sitt bord. Det talas om utställningar, turnéer i New York, Naturhistoriska museet och affischeringar. Det kanske inte var en finansvalp ändå. Väl framme vid spårvagnshallarna på Birger där han skulle av, sa han till chauffören: jag har lite skrot där bak. Och när jag vände mig om för att se vad det var för skrot i kombin han menade, så såg jag ett antal fotoväskor i blank skinande metall märkta Mattias Klum, photographer. Mitt tillfälle till ett otroligt spännande samtal hade glidit iväg. Jag lovade mig själv att aldrig mer döma hunden efter håret. Jag skulle bli en bättre människa. Några år senare reser jag i Mongoliet. Jag tar mig ut från huvudstaden Ulaanbaatar med min guide Badrak. Några timmar västerut, rakt in i Gobiöknen, ligger hans tältkamp. Här väntar några dagar av häst- och kamelridning. När han förstår att jag är svensk berättar han stolt att en svensk fotograf hade varit i hans camp och dokumenterat hans familjs hästarbete och liv. Fotografen hade till och med skickat boken. Han visar mig sitt vältummade exemplar av Horse People av ingen mindre än Mattias Klum, photographer. Badrak bestämmer sig efter några dagar att ta mig med till hans pappa, Choi Dog, som är klanledare i regionen. En viktig man. En stor ära. Vi letar oss fram över det böljande mongoliska gräslandskapet med Badraks jeep och kommer slutligen fram till hans pappas yurta. Jag, som nu i deras ögon i princip var blodsbroder med den store Mattias Klum, var nu hedersgäst och skulle bjudas på det finaste de hade. Nymjölkad, kroppsvarm hästmjölk. Och för den som till äventyrs inte har druckit nymjölkad, kroppsvarm hästmjölk kan jag meddela att det inte är gott. Det smakar syrligt och som en svettig hästrygg luktar när man lyfter av sadeln efter några timmars ridande. Och rätt mycket dynga. Men jag drack upp allt inför hela släktens kritiskt granskade blickar. Choi Dog verkade nöjd. Även Badrak. Och jag tänkte på Mattias Klum. Mina fördomar i taxin mot hans hästmjölk. Vi var äntligen kvitt. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But
as well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And I'll kneel down, wait for now. I'll kneel down, know my ground. Woo!
Jag reste en hel del redan som liten. Jag är född i New York, mamma är från Ångermanland och min pappa från Brooklyn med irländskt påbrå. Det blev därför en del resor fram och tillbaka innan de bestämde sig för att skiljas. Mamma tog mig hem till Sverige och till Sundsvall för att börja ett nytt liv. Jag var inte ens 2 år, så jag minns naturligtvis inget av detta. Men ändå har det präglat mitt liv på många sätt. Framförallt att jag aldrig mer kommer att träffa min far. Kontakten hölls de första åren mellan mina föräldrar, men den avtog och slutligen upphörde. Vi hade fortfarande en del annan svensk släkt som bodde kvar i New York, och när de kom hem, så vi sa, var det alltid fest. Mina första minnen av landet USA handlade mindre om min pappa som fanns där borta någonstans i en otydlig bakgrund, utan mer av flärden och den internationella ambiensen hos Roy och Marie-Louise Leverens. Mina älskande, kedjerökande, svensk-amerikanska superhjältar. Roy jobbade som flygledare på Air France. Och jag bestämde mig redan som 7-åring att min yrkesframtid var som purser. Jag skulle flyga. Jag skulle se världen. Och en dag, när jag var ledig från mitt glamorösa jobb, skulle jag knacka på en dörr någonstans i USA och ivrigt vänta på att den öppnades och sedan med en stor famn välkomnas tillbaka till den del av mig som inte var riktigt komplett. Så var i alla fall planen.
Well, this is not a miracle.
Man kan förstå varför det heter Drakensbergen. Det höga och branta bergsmassivet som utgör den sydöstra gränsen mellan Sydafrika och Lesotho ser verkligen ut som en drake som lagt sig ner för att sova. Jag hade liftat serpentinvägen upp till gränsen vid Sunny Pass på 2874 meter över havet och tänkt lifta vidare genom landet till huvudstaden Maseru. Jag satte mig tidigt på morgonen vid gränsstationen och väntade in lastbilarna som fraktade ull från Sydafrika. Tipset var att jag skulle kanske ha tur med dem. Men dagen gick och inga lastbilar kom. De få minibussar som orkade upp för den branta vägen var redan smockfulla med människor som skulle hem och fira jul. Det skulle i bästa fall ta ett par dagar landvägen och det fanns inget självklart ställe att övernatta på. Jag ville iväg så snart som möjligt och jag kände mig allt mer orolig. Då kommer till slut två Land Rover Defenders uppkämpandes för den branta bergssidan och stannar till vid tullstationen där jag sitter och väntar. Jag chansar och går fram till männen med de bistra minerna. Jag ser de hårda blickarna och hör på talet att det här är riktiga hårdingar. Boer, afrikanstalande, den gamla sydafrikanska eliten. Hela kroppsspråket säger "Don't fuck with me". Aldrig att de skulle ta med mig, en främling. Men jag hade fel. Eller kanske rätt. Hudfärg. I alla fall hade jag tur. Det finns idag cirka 8000 sydafrikanska legosoldater ute i världen. John, en av de högsta ledarna för denna grupp av ambulerande privatsoldater, plockar upp mig där vid Sunny Pass. Det tar naturligtvis ett par timmar innan jag inser med vem jag har fått lift. Men han berättar ganska öppenhjärtigt om sitt liv som legosoldat. Hur filmen Blood Diamond med Leonardo DiCaprio bygger på verkliga händelser. Att översten i den filmen finns på riktigt. Och att John själv tillhör den allra innersta cirkeln av det de kallar The Company. Han berättar om sina många insatser i olika statskupper och krig. Från Komorerna, Angola, Rhodesia, Mozambik, Afghanistan och till flera vändor i Irak. Och jag tänker, varför berättar han allt det här för mig? Det här är farlig kunskap att sitta med. Och vi befinner oss på 3000 meters höjd i den minst befolkade delen av bergslandet Lesotho. Men han verkade nästan glad att göra det. Hans vänliga fru sitter bredvid. Hon är lärare för en årskurs 3. Allt verkar så harmoniskt. Om det inte vore för alla historier jag får lyssna till. Om krypskyttar, om minor som sprängs under ens fordon och nattliga fallskärmshopp i fientligt territorium. Om vänner som dött eller sitter inlåsta på livstid i Ekvatorialguineas beryktade Black Prison. När de släpper av mig i Bota Bote, mitt i landet där våra vägar skiljs, ser han mig i ögonen och ger mig ett nummer till sin satellittelefon. Ring mig om du får problem, oavsett vilka problem. Sen stegar han fram till en lokal taxibuss, tar reda på vilken som ska åka vidare mot huvudstaden Maseru, pekar på mig och säger att jag, den enda vita killen där borta, ska åka hela vägen och ingen ska jävlas med mig, och så vidare. Jag ser Johns självklara auktoritet i aktion. Och alla andra ser också vad han är. Han är van att kommendera och att folk lyder. Gamla system tar tid att förändra.
Y vengo a visitarte. olvidar que tu jardín hermoso solo ha sido el causante de todo mi dolor. No me fío más, no me fío más,
no me fío más
de las mujeres, no me fío más.
Si me quieres me lo dices y si no me desengañas.
De allra flesta resenärer formas inte av strapatser djupt inne i Nya Guineas djungler eller törstandes på en kamel i det omanska sandhavet Ruba al-Khali, utan med en bok i sin hand. Det är förberedelserna som drömmarna skapas. Och min egen drömfabrik var den lilla biblioteksfilialen i stadsdelen Kubikenborg i Sundsvall. Det var här jag upptäckte och uppslukades av mina två första litterära inspiratörer, Tintin och Hans Lidman. Tintins äventyr ut i den stora världen är kanske den mest fulländade drömmen för ett barn som växer upp med en ensamstående, förvärvsarbetande mamma utan syskon och en mytisk pappa någonstans i New York. Tintin saknar också föräldrar. Han har inga syskon. Han har inget 9-5-arbete som binder honom vid en och samma arbetsplats. Han är frilansjournalist. Han är fri. Och han dras till äventyren, eller de uppsöker honom. Och han får se världen, hela världen. Fanns det någon enskild boklig inspiratör som satte resegriller i huvudet på mig som barn, så var det Tintin. Hans Lidmans många böcker kanske var ett mer udda val för en 9-åring att bära hem i lånade konsumkassar. Men de fascinerade mig lika mycket. Hans Lidman, som få idag kommer ihåg, var under sin storhetstid på 1950- och 60-talen en av Sveriges mest folkkära författare. Han skrev om sina fisketurer i ett Sverige innan de stora vattenkraftverken förstörde fiskrika strömmande vattendrag för alltid. Han skrev om sina långa ensamma vandringar i Sverige och uppe på Nordkalotten. Han skrev om ett land i förändring, En kultur som höll på att gå förlorad till stordrift och modernitet. Och just den melankolin, det smärtfyllda insikten av det förlorade paradiset, är ett gift som än idag verkar mycket starkt i min kropp. Ett av mina drömresmål blev verklighet för några år sedan, strax innan jag skulle fylla 40. Tibet hade ända sedan Tintin sålde in platsen funnits i bakhuvudet. Men hur reser man dit? Hur får man ett visum till en av de mest repressivt kontrollerade platserna i världen? Den kinesiska statens misstänksamhet mot utländska resenärer var särskilt stor år 2008. Tibet var helt stängt för utländska resenärer under första halvåret på grund av militärens massaker i Lhasa i februari-mars. Och de flesta utlänningar fick generellt avslag på sina visumansökningar under den andra halvan av året. Av någon anledning fick jag ändå ett visum. Men motfrågorna var många. Varför ville jag absolut ha en tibetansk guide? Varför envisades jag att bo på det enkla tibetanska hotellet i Lhasa och inte på det fina han-kinesiska som till och med erbjöd kontinental frukost? Och varför ville jag resa ensam och inte tillsammans med en grupp? Det egentliga visumet till Tibet fick jag först i Peking, där en tydligt uppstressad fru Gao kvällen innan avresan med tåget till Lhasa säger till mig: "Don't do anything in Tibet!" Fru Gao, som var myndighetsrepresentanten på resebyrån som utfärdade visumen, menade allvar. Om jag gjorde något fel, pratade om Dalai Lama, vilket var det största felet av alla, eller annan kinafientlig verksamhet, så skulle detta vara dåligt för henne också. Så, don't do anything in Tibet! Point taken. Det fullsatta direkttåget mellan Peking och Lhasa tar cirka 2 dagar. Vi var bara 3 västerlänningar som klev av på den nybyggda perrongen. Ett brittiskt par och jag. Vi möttes av våra guider utanför stationen. Det brittiska paret av en ganska butter man. Jag däremot av en underbart, varmt leende, ung tibetansk tjej som pratade perfekt engelska. Diki. Den militära närvaron i stan var påtaglig. Överallt patrullerade soldater i grupper om fyra med maskingevär i händerna bland alla fromma tibetanska pilgrimer som vandrat miltals för att besöka Jokhang-templet från 600-talet. Det heligaste templet av dem alla för tibetanerna. Mitt hotell låg precis bredvid Jokhang-templet. En trappa ledde upp på hotelltaket och jag smög upp. Tog med kameran för att fota pilgrimerna som vandrade med sols runt templet i en så kallad kora innan de slutligen kliver in. Det var fascinerande att se. Det mjuka, rödgula folkhavet i sin jämna ström. Och de grönklädda soldaterna som korsade sig mot ströms, mot sols, mot allt. Jag fotar allt jag ser. Plötsligt upptäcker jag två män på ett av taken. Och sen fler av taken. Och vi verkar upptäcka varandra samtidigt. Det går ett par sekunder innan jag kommer på att sänka kameran. Soldater. Jag ser deras vapen. Krypskyttar. Jag skyndar ner från taket och tar mig till mitt rum. Och väntar. En västerlänning som fotar kinesiska krypskyttar i Lhasa från ett tak. Hur länge kommer det dröja innan jag hör stövlarna klampa i trappan och det hårda bankandet på dörren? Det bankade aldrig på dörren. Jag klarade mig denna gång. Värre gick det för min brittiska vän som efter ett par dagar drabbades av akut höjdsjuka. Lhasa ligger på 3700 meter över havet och därmed en av världens högst belägna städer. Matthew och Anna tvingades avbryta sin vistelse i Tibet och flög till Kathmandu. Höjdsjuka är en märklig åkomma. Man kan aldrig säga vilka som kommer drabbas av den. Det finns ingen logik. Vältränade unga män, likt Matthew, är drabbade i minst samma grad som äldre damer och herrar. Det man däremot vet är att om man inte kommer ner på lägre altitud ganska snart, så dör man. Jag skulle dock ta mig ännu högre upp i den tunna luften. Everest Base Camp var slutmålet efter tiden i Lhasa. Jag gav mig av endast tillsammans med min guide Dicky och vår chaufför. Chauffören kunde ingen engelska så vi kunde tala fritt med varandra om hur livet var för tibetanerna idag, om munkarnas uppror, om massakern i Lhasa, om tibetanernas längtan efter sin älskade ledare och inkarnerade gud Dalai Lama. Vi bestämde oss tidigt att kalla honom Number 13. Han är ju den 13:e Dalai Lama, för att vara säkra för de många spionerna i templen. Men vi talade mest om Diki och hennes historia. Hon berättade att hennes pappa hade tagit med sig sina 3 barn när de var små och med risk för sitt liv på natten flytt från Tibet till Nepal och vidare till Indien. Han hade lyckats men varit tvungen att lämna sin hustru i Lhasa. Diki växte därefter upp i exiltibetanernas huvudstad Dharamsala i norra Indien, lärde sig engelska och hindi vid sidan av mandarin och tibetanska. Hon skulle återvända som tonåring för att hjälpa sin mamma, och trots att hon var politiskt stigmatiserad av den kinesiska myndigheten kunde hon ändå få jobb som guide. Återvändarnas språkkunskaper var helt enkelt överlägsna de kinesiska guidernas, men de övervakades och trakasserades. Vi korsade den tibetanska högplatån, en enorm alpin öken, via legendariska tempelstäder som Shigatse och Jiangtse, och såg inga västerlänningar någonstans. Återkommande vägspärrar med bistra soldatminer där ytterligare stämplar skulle stämplas, papper kontrolleras, blev allt tätare ju närmare Everest vi kom. Och så slutligen Everest Base Camp. En grupp tält för övernattningar, ett antal jeepar och berget. Berget med sin spektakulära nordsida, North Face. Endast toppen var dold av ett retsamt moln. För övrigt var det ända på himlen. Dagen därpå samma sak. Jag började misströsta. Har jag tagit mig hela vägen hit utan att få se toppen? Jag väcktes tidigt på morgonen därpå av Diki. Steven, Steven, no clouds, you must hurry up. Solen skulle snart gå upp och på 8848 meters höjd. Och det var min 40-årsdag. När jag steg ut ur tältet i skumrasket var det retsamma molnet borta. Minuter senare tändes toppen på världens högsta berg av de första solstrålarna. Snön på bergets topp lyste intensivt av guld som om det vore ett tempel. Kanske var det den tunna luften, men jag upplevde en stark metafysisk känsla av lycka. Att bara stå där och betrakta när berget tändes upp var ren eufori.
Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go, and every breath I take I'm breathing.
Jag reser oftast ensam när jag reser. För det är skillnad på resande och semester. Det finns en mängd anledningar till varför man rör sig, korsar gränser, bryter upp, försätter sig i nya situationer, utmanar sig själv, bekämpar sina demoner och utforskar nytt territorium, inre som yttre. Och inget har någonting med turism att göra. Min blick för det som sker runt omkring mig och mitt lyssnande förstärks exponentiellt när jag reser på egen hand. Och mitt skrivande är aldrig så produktivt som när jag befinner mig ensam på något tåg eller på ett café eller restaurang någonstans i världen. Jag njuter av att slippa prata hela tiden. Det jag behöver är tid att tänka och en miljö som stimulerar det. Och det får jag när jag reser ensam, oavsett om det är i Bosnien, Moldavien eller Nepal. Visst uppskattar även jag att åka på semester med min familj och vänner, men det är helt enkelt olika saker. När jag väl insåg detta, suget i att befinna sig i rörelsen någonstans där man aldrig varit förut, när rastlösheten ersätts av nyfikenheten, eller bara den njutbara tomheten i att se ett okänt landskap swish, swish, swisha förbi utanför tågfönstret, ja, då finns det ingen återvändo. Det var en monsterkick, en slags superdrog som min kropp och själ bara väntat på. Det fanns ett verkligt botemedel mot min rastlöshet, och det var att ge efter för den. I Rotorua på norra Nya Zeeland kliver en sen kväll en fullständigt overklig figur in på The Backpackers jag befinner mig på. Mannen är som hämtad ur en westernfilm. Cowboyhatt, lång svart westernrock, skjortan med dubbla blanka knapprador, en replik från General Custers tid, slaget vid Little Big Horn. Sadelväskor slängda över axeln och en sadel som dunsar ner vid fötterna. "Excuse me, ma'am, do you have a room for the night?" säger han på bredast amerikanska. Jag var fast. Frank Letier, äventyrare, drinkare, kvinnokar, hästman och gudabenådad historieberättare från Chicago, hade ägnat de senaste 30 av sina då dryga 60 år åt att korsa länder på hästrygg. Hans modus operandi var att åka till något stad i något land med hela reskassan i fickan, ta in på en bar, höra sig för var man kunde köpa en häst och sedan ge sig av. Han hade med sig sin egen sadel och sadelväskor. Det var allt. Han hade gjort detta framgångsrikt i flera länder och mindre framgångsrikt i andra. Men det var hans liv. Hans livsstil, och den osade av frihet och integritet. Långsam ritt genom nya territorier. "A man on a horse, that's a good thing, Steve-o," sa han ofta till mig. Han hade tänkt korsa södra Nya Zeeland som sin sista ritt. Det var ett idiotiskt projekt att försöka ta en häst över de södra alperna. Det hade folk också sagt till honom. Men att lyssna på goda råd var inte Franks stil. Han hade nästan omkommit i ett jordskred, tvingats se upp och var nu ganska sliten. Men det dröjde inte särskilt länge av vår nya vänskap eller särskilt många öl tills Frank kom på att hans allra sista ritt borde vara genom Sverige och att jag skulle hjälpa honom. "Självklart," sa jag. Några år senare vinkade jag av honom från Selånger kyrka utanför Sundsvall. Jag har hjälpt honom att köpa en häst och allt annat, och nu ska han på sin sista ritt korsa Sverige och rida över fjällen efter pilgrimsleden till Trondheim. Eller så var planen i alla fall. Det gick bra ända tills någon idiot i Östersund en sen kväll stal hans sadel och släppte lös hästen som skräckslagen sprang hela vägen tillbaka till Brunflo. Vi lyckades hitta hästen, men ritten var slut eftersom sadeln var borta. Frank var stukad. Det var väl inte så här det var menat att hans sista ritt skulle sluta. Vilket den heller inte gjorde. För ett par år senare ringer Frank till mig igen. Humöret är på topp. Han är nu 70 år och vill göra sin sista, ja ni hörde rätt, hans allra sista ritt. Och denna gång tillsammans med mig. "You, me and the horses, Steve-o, drifting across Patagonia." "Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life. It's one. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Oh.
forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head?
Patagonien. Korsa Patagonien på hästrygg med en sliten 70-årig storstadscowboy som varken planerar eller lyssnar till goda råd. Och det var bråttom. Vad svarar man? Ja, naturligtvis. Franks idé var ungefär så här. Vi möts i Bariloche vid de argentinska Anderna. Där köper vi hästar. Sedan korsar vi landet rakt österut till vi kommer fram till Atlantkusten. Ungefär så. När jag tittade på rutten visade det sig att området, Rio Negro, i princip är en enda stor öken. Med några få byar och en liten eller ingen chans till vatten till hästarna. Det har inte regnat där på ett år. Området finns inte ens med i Lonely Planets Argentina guide, bara en sån sak. Frank gissade att det skulle ta cirka 3 veckor att korsa Rio Negro de nära 60 milen. Jag hade mina tvivel. En knapp månad senare möts vi i Bariloche och vi lyckas köpa hästar av en legendarisk Estancia-ägare, Carol Jones. Ättling till Jared Jones, den första ranchägaren i trakten och som hyste bankrånarna Butch Cassidy och Sundance Kid på flykt undan den amerikanska rättvisan. Carol försökte få oss att ändra våra planer ända in i det sista. Hon var mer rädd om hästarna än om oss. Hon sa till mig att hästarna kommer dö. The horses will die, Steven. Men vi var nu så nära så att inget kunde stoppa oss att ge oss iväg. Frank var ju Frank. Och jag, även jag, hade sakta börjat ifrågasätta trygghetsnarkomanin. En del av mig var orolig för vad jag skulle göra om Frank helt enkelt skulle dö. Eller vad händer om jag kastas av hästen och dör? Är det gamarna och kondorerna som får göra jobbet? För Frank skulle aldrig kunna lyfta upp mig på en häst. Den saken var helt klar. Men en annan del av mig attraherades av den förhöjda frihetskänsla det gav att ge sig av utan alla säkerhetslinor. En stark upplevelse av här och nu. För Frank var detta hans fullständigt naturliga sätt att leva. Men för mig... Jag kan så här i efterhand titta mina anteckningsböcker från ritten i öknen. Hur mina bokstäver nästan inte går att läsa för jag skriver i mörkret, endast i stjärnornas ljus eller under en av de många stormar som konstant låg på från väster. Jag var tvungen att skriva och detta var väl svag nog. Jag höll på att förändras. Vad hände då med Frank? Jo, jag talade faktiskt med honom för ett par veckor sedan. Han planerar nu sin sista ritt genom Tyskland i augusti-september. Hade inte jag lust att komma ner och möta honom då? Frågade han. Jag älskar Franks användande av sista. I hans värld betyder det nog snarare viktig eller betydande. Men att sista verkligen betyder sista finns inte i hans värld. Vad då? Sista som är att sluta resa, sluta drömma, att ge upp, att sätta sig på något hem för man har ont, är rädd eller vill spara pengar för en oviss framtid. Nej, Franks livsfilosofi kommer nog aldrig rekommenderas av någon socialstyrelse, försäkringsbolag eller trygghetsråd. Därför får ni den istället av mig. Tack alla ni som har lyssnat. Befria er själva lite mer och ha en fortsatt skön sommar.
Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The blacker bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. Do Wappy Bobby Bobby being the R and the bay. We got tab magnification, tab magnified like every day.
So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving,
that's the motivation,
gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Check it out.